A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Tillbaka till det skramliga ljudet.
Nej, det nej, vill inte vara så farligt. Jag tror att bara man sitter stilla. Jag är ju så spattig. Jag är lite pundaraktig när jag sitter med telefonen. Liksom, sitter som en tjackis. Ska titta, okej. Okay. Men nu är jag i Fårösund och sitter i ett jättevackert sovrum med liksom så här sinnesro, gråa stenväggar och en tall utanför. Alla skalor går i grått och ljusblått. Så att jag tänker att jag håller mig till yogis hand.
Ja, underbart.
Hur mår du? Glad påsk, älskling.
Glad påsk. Ja, herregud. Det har varit en händelserik vecka på många sätt. Både du och jag är ju i köpartagen.
Ta i trä.
Vi kanske inte ska liksom outa våra galna bostadsaffärer, men det händer grejer.
Och ja, det händer grejer.
Ja, det är upp.
You will join us.
You will join the future. Vi ska snart liksom avtäcka våra hemligheter, vad vi håller på med här. Men det här är ju extremt lustfyllt för både dig och mig. Det här med bostäder och små hus och små gömställen och women caves.
Kvinnoladan, jag säger no more. Men jag tänker ibland att jag kanske i tidigare liv har varit ett hus.
Ja.
Det kanske låter flummigt, men får vara det då. Jag kan verkligen bli vän och bli förälskad i hus. Jag kan tycka så mycket om hus att jag kan sörja dem som en död.
Mm.
Jag tror aldrig att jag var så ledsen som när jag städade ur min lilla kyrka i Martebo. På det sättet som jag skrek, ryade och grät då, har jag liksom, ja, jag kan, det enda gången är vi på mammas begravning liksom, när jag liksom hade det där grekisk-ortodoxa skrikgråten liksom, att säga, det är oåterkalligt, någonting som jag älskar. Jag kommer aldrig få tillbaka. Det finns ingenting jag kan göra. Hur mycket jag än försökte så är det oåterkalligt. Och då är det enda som hjälper är att liksom köra en grekisk klagosång rätt ut. Och det skrämmer ju människor. Det är inte svenskt. Det är läskigt. Människor blir rädda. De vet inte vad de ska göra av sina egna känslor. Man kan väcka känslor hos kalla svenskar igen genom att visa för mycket känslor. Men det är något, det finns inte ett hus som jag inte har tänkt så här, nu måste jag knacka på och kolla om det där är ett salu. Det där är övergivet. Det ska jag ta hand om. Ja, det är någonting.
När får vi läsa boken Jag minns alla mina hus, och den brukade ta på.
Och jag brukade ta på dem kanske. Nu. Det kommer. Ja, nej, men det är mycket tycker jag. Och oftast går ju såna här lite omvälvande saker hand i hand med relationer, utflugna barn, ja, ett relationsproblem, föräldrar som dör eller gamla eller mår dåligt. Det är ofta som att kriser kräver någon form av liksom token av trygghet. Men man behöver någonting litet att hålla i, om än så litet liksom.
Mitt ex, alltså Willes pappa Clarence Grafford, psykiatriker och psykoanalytiker, har skrivit en bok som heter Platser för vårt liv. Jag tror att jag har hänvisat till den någon gång tidigare här i podden, men jag tycker den är så fantastisk, för han skriver liksom om platsens betydelse, att det inte bara är mellanmänskliga relationer som har betydelse för vår psykiska hälsa och för vår upplevelse på något sätt av livet, utan det finns alltså platser och fysiska platser och hus är ju jätteviktiga, och han har en sån tankelek där man ska föreställa sig själv som spöke, eller att liksom den efterlevande själen skulle få sväva någonstans, och var skulle den då sväva, och då får man ju fram en väldigt betydelserik plats för den när man leker den leken på något sätt. Och för mig är det så glasklart, jag vet exakt var den ska sväva någonstans, och det är ju uppe i min mormors gamla gård som jag varken äger eller har någonting att göra med längre, men liksom platsen finns för evigt inprintad i mig. Och den handlar ju mer än om själva den fysiska, så att säga, geografiska platsen. Utan det handlar ju om allt som hände på den där platsen. Det är mina förmödrar och det är liksom all den kärlek som visades mig där när jag var barn. Och det säger också så mycket om att den tiden formar oss mycket mer än vad vi vill tro ibland. Men sen finns det ju andra fysiska platser som jag också är så här: nej fan, men om det inte skulle ta sväva en liten del av anden där, till exempel Marrakesh, som jag inte har egentligen någon koppling till kärlek. Du vet, det är så här, det är inte där jag har varit och haft heureka-upplevelser med mina älskare, eller liksom mina barn är inte representativa för den där platsen. Alltså den där jävla platsen, jag måste ta dig dit, för du har ju aldrig varit där. Men
jag fyller snart år. Jag fattar inte att inte vi har varit där. Jag tänker att det är där vi har varit typ 10 gånger och suttit där under cederträdet. Men där har vi bara varit i fantasin.
Jag vet.
Och det är lustigt. Men jag tycker det är fint som han skriver så här, Crawford. Jag läser lite, för jag tycker det här är väldigt, väldigt intressant. Och människans psykologiska utveckling beskrivs i den här boken ur ett nytt användarperspektiv. Framställning tar sin utgångspunkt i det faktum att vi har en plats inom oss för våra erfarenheter och för våra relationer till människor omkring oss. Här och var finner vi yttre platser som står i en speciell förbindelse med vårt inre. Det tycker jag är väldigt intressant, och han menar också att till en början en plats där föräldrarnas tankar och sen fysisk plats i moderlivet. Därifrån en plats i ett hem och en familj, och så småningom en plats i förskola och skola. Om det går bra för oss får vi en arbetsplats och finner platser för lek och fritid, för kultur och religion. Slutligen bärs vi till platsen vid livets slutgravplatsen. Och han menar att de här grundläggande tidiga upplevelserna förvaras i våra omedvetna fantasier. De bestämmer mer än vad vi tror när vi är inne i våra hem, och hur vi drömmer om platser att resa till, hur konstnärer och arkitekter gestaltar sina verk. Religion och gravskikt tar också form i bilderna av vårt inre. Och det här tycker jag är så himla bra, för det här tycker jag har jag tänkt på så himla mycket. Han riktar kritik då mot samhällsplanering som har allt för liten hänsyn till psykologiska lärdomar och istället styrs av kortsiktiga ekonomiska överväganden. Och jag och Ossian har pratat om det här så himla mycket. Vi åkte ju några dagar före med småfjärtarna, och just det där att våran själ trivs liksom inte. Initialt tänkte jag, gud, det här är så bra för oss. Det är så här asketiskt, det är inte så mycket grejer. Vi kan liksom, våra själar kan känna ro. Och sen går liksom någon dag så är det så här, Okej, vi måste ställa in en liten blomma. Vi måste köpa någonting som är färggrant, lite fjädrar. Vi har så svårt med nybygge. Jag bodde ju i ett 60-talshus en gång. Eller vad det var en gång. Med Nanook och småkillarna ett tag. Och jag mådde så dåligt varje gång jag gick in genom där. Dels hade de renoverat sönder den. Annars tror jag att jag skulle kunna tyckt om det. Men de hade tagit själen ur någonting. som redan från början var tänkt att vara liksom lätt och enkelt så här, för familjen. Jag tror att det är det som skaver i mig, att så här, allting behöver inte vara lätt och enkelt, utan det får vara lite knorvligt och det får vara lite snea trappor, och det ska krävas lite av ett hus, precis som det gör av människor att älska. Man får liksom stå ut med deras tillkortakommanden och försöka finna vägar runt. Och det är därför jag tror att jag har så svårt att inte bo i hus med en själ där folk har bott innan. Jag vet inte hur jag ska orientera mig, jag känner mig liksom själlös.
Ja, men jag tänker också så här att arkitekt var ju ett yrke förbehållet män. Och det tycker jag är så talande för just de här 60-talshusen. Att så här, de har ju väldigt rena, enkla linjer och det är funktionalism på något sätt. Och någon typ av så här modernistisk känsla. Men att de är ofta så här, det är mäns idéer om hur saker och ting ska vara lättare för den lilla hemmafrun som ska stå i köket.
Ett smalt kök.
Och det är mäns idéer om hur livet på något sätt ska levas. Och det, där status är förhöjt också. Den moderna människan vill inte, liksom 60-talshus ska ofta ligga liksom på en tomt som inte behöver skötas. Man ska inte behöva ägna liksom den här omgivande marken något. Utan det ska vara estetiskt och vackert och det ska vara raka linjer. Och sen ska allt det här som traditionellt sett har varit förknippat med kvinnor. Typ handarbeten, mjuka värden, så här ullplädar och kuddar och piff och mys. Det ska typ bort därifrån.
Mm.
Har du tänkt på det?
Ja, gud.
Att så här, den här moderna, och det, jag brukar kalla det för så här manliga inredningar, och det ser man ofta i nybyggen, att allt det här kvinnliga lullullet, det ska bara bort. Bort med det. Jag vill inte ha det, så att jag tycker att det finns något kvinnofientligt i den typen av arkitektur. Och sen vet jag att det finns massor med kvinnor som vurmar för det där också, men det är väl på samma sätt, tänker jag, och att det finns massor med kvinnor som hatar lullull och rysch och mys och kuddar och sånt i överflöd, som också vill ha så här rent och naket och enkelt, och att det går trender i allt det där också. Men rent övergripande så tycker jag ändå att man kan se att det finns någon form av genuskoppling till olika typer av, och det, herregud, titta på mig och min egen man, alltså vi är ju fan, han älskar ju så en hård skinnsoffa utan att inte ha något så här rysch, ingenting som stör blicken, och det ska vara så här rakt och så, och jag vill bara ha så här krusidull och mys och så här mjuka saker. In med en kudde, in med en duk, in med liksom tyger. Saker som är mjukt. Det är typ det som kännetecknar min inredning. Oavsett om det är färger eller material, så vill jag att det ska vara mjuka former, mjukt.
Runda saker. Vi åkte förbi vårt gamla hus i Ballviken igår, så tittade vi in och då sa oss igen så här, titta, vi sålde ju liksom hela huset med all inredning. De köpte ju liksom...
Så sjukt alltså.
Nej, men så sjukt.
Nej, men det är så sjukt.
Och nej, det är så sjukt
kvar.
Också.
Ser ni att det finns kvar? Där?
Nej, ja, jag står där och ser så här, alla mina krukor, alla kuddar, alla mina liksom ljusstakar. Nu snodde jag i och för sig med de allra finaste och så här. Men allting är liksom som en kvarleva av mitt liv. Och det är så konstigt. Och jag sa så här till Ossian, så här, men gud, den rosa soffor, så här, men gud, det är för mycket. Han bara, mamma, det är inte det. Det var så underbart att sitta i det där vardagsrummet med all din kärlek. Och jag var så här, gud, de kände det, de kände det. Och sen så igår när vi skulle duka, då sa Frasse 5. Det skulle vara mycket finare om vi hade en duk här, mamma.
Ja.
Och sen i morse när vi gick upp så sa han så här, vad bra att ha tänt ljus, men jag skulle verkligen vilja att det var musik. Det är så mycket finare när det är musik. Alltså, jag har fått min lilla klon.
Ja.
Jag var så här, jag vill bara nästan gråta. Jag var så här, ja, där satt han. Han förstod liksom innebörden av så här, närmänskliga kontakter och att man visade omsorg. Och sen så åkte oss igen och köpte liksom färska frallor. Så, åh, så gott. Och så Frasse. Nej, men så sitter liksom Bobo och Mattias kvar och så här, va? Vad hände? Det är bara tänker att man föds sig till det på något roligt sätt liksom. Men ja, men jag måste bara direkt gå in på, jag sprang ju i morse, joggade eller hasade lite dit, alltså det är så roligt, påsken för mig, det är en sån lyckohögtid. Nu har jag verkligen liksom sänkt garden i år. Dels för att vi lånar ett hus och då har liksom, men och dels att alla är inte med och ja, men du vet, det är så här, det blev väl liksom lite sista minuten grej. Vi är ju jätteglada att vi fick låna Jörgen och Lottas hus. Det är ju fantastiskt liksom. Men det blir ju inte samma prepp. Så jag har typ sovit så 10 timmar per natt och typ bara ätit och ätit godis och chips och druckit vin och bara göttat mig av bara säten. Och så i morse tänkte jag så här, men gud, nej, men nu måste jag springa. Jag måste göra det bara. Och det tog emot så mycket så att jag var så här, jag fick liksom jobba med mig själv så mycket mentalt. Jag bara, nu sätter på skorna, nu springer vi. Vad snabbt man liksom släpper det med träning. Man måste typ göra det minst varannan dag för att man inte ska bli så här en gödd gris som bara säger, men vadå, det spelar väl ingen roll, det är ju så gött, det är ingen som blir arg på mig om jag inte springer. Men så går man ut och springer en halvtimme och är så här, okej, kom igen, ge mig den där lada, jag ska renovera den. Det är någonting så otroligt som verkligen händer med endorfinerna. Det är lustigt, men då lyssnade jag på din favoritpodd som jag inte har lyssnat så mycket på, Flashback Forever.
Oh.
Men alltså, ja, de är ju fantastiska. De fick ju humorpriset här nu på Expressens kulturfest. Men vet du vad jag älskar så mycket med dem? Som så få kvinnor är i dagens Sverige som har mycket medieutrymme. De vågar vara okvinnliga. Vi ska lyssna lite här.
Jag tror att jag är full fortfarande. Ja. Jag var inte så bakfull när jag vaknade i morse. Mådde ganska bra. Tänkte fan vad gött. Tog en Ipren i förebyggande syfte. Sköljde ner den med ett glas vatten som stod på bordet. Visade sig vara Mintu. Jag delar ju rum med Storfitt i Kajsa här. Och vi fick ju Mintu med chokladsmak av Ronka Johnny.
Ja, just det.
I Örebro såklart. Var ska man annars träffa någon som heter Ronka Johnny?
Ja, hur som helst. Det som jag tycker är så befriande med dem, att de är liksom morsor. De är superframgångsrika. De är kulturella. De är kreddiga. Men de berättar precis hur det är. Man är på en fest, man har haft en show. Man kanske blir full, man kanske gör bort sig lite. Man kommer hem på natten och sladdar runt och tror att man säger dricker någon drink, men det var någon mint och ute liksom utgeggat i vatten och så här. De berättar bara som det är och då kände jag så här, det där skulle ju du och jag också kunna vara på en fest och bli lite fulla och så här, oj vad drack vi nu då? Nej, men nu ska vi äta glass eller hamburgare. Men som något sätt fortfarande i det här liksom mediala finsverige så ska vi som syns och hörs lite ändå vara perfekta kvinnor. Och det är så jävla skönt att de spräcker hål på den bubblan. Då kommer jag tänka på så här, hur jag själv ändå kan spela ett spel. Jag skulle nog ha väldigt svårt att sitta och berätta om så här, jag tror jag är fortfarande full alltså, och så här, bla bla bla. Men vadå, låt en kvinna festa. De hänger barn med sig, de är ute på turné. Varför har det blivit en sån perfektionistisk liksom, stämning i det mediala? Jag kände det. Kan inte du känna av det? Att man, här, spelar med det där spelet hela tiden. Att man är så här, jag är perfekt mor. Jag är perfekt påskkvinna. Jag är perfekt knullerska. Jag är perfekta kläder.
Ja, och så ska det vara så här floskler. Apropå det här civilisationsledan liksom, som vi pratade om. Och det är väl det jag kan känna att det har gått så här, lite grann rundgång i. Låt oss kalla dem influencers. Alltså, vi är ju också influencers. Ja. Vi har ju också betalda samarbeten både i podd och på våra Instagram och sådär. Så, men jag tror att det handlar väldigt mycket om att, så här, att man har på något sätt kommit fram till under några år i branschen vad som funkar bäst rent kommersiellt. Alltså jag bygger, Blondinbella är ju ett superbra exempel på det. Hon menar ju i stort sett i sin självbiografi och i intervjuer och i Värvet och sådär, när man får en liten glimt av vem hon egentligen är. Att Blondinbella som varandes influencer är ju väldigt långt ifrån vem hon är. Och där försöker hon som Blondinbella hålla sig så väl hon kan med kapitalet på något sätt. Mm. Att det ska vara mysigt, det ska vara kvinnligt så att hon kan få alla de här placeringarna, alltså varumärkesplaceringarna med sitt varumärke och tjäna så mycket pengar som möjligt. Och det har jag den fullaste respekt för. Men jag tänker att man som konsument och som när man nu följer massa influencers och massa med olika, att man säger, det här har vi pratat om förut också i podden, att fy fan vad jag har mått bra när jag liksom bara tar bort vissa och så har jag kvar andra. Och sen adderar jag typ så här, jag följer nu massa konstnärer.
Mm-hmm.
Och jag, Siri Karlén som är en stor favorit hos mig, hon gör helt fantastiska pasteller och hon ställer ut nu på, och hon har gjort massa mönster för svenskt tenn och sådär. Hon gör så vackra bilder, jag älskar hennes konst liksom. Hon ställde ut på Gotland faktiskt, där på södra Gotland, där de har en jättevacker konsthall som heter Körsbärsgården i somras med så här skulpturer. Ja, hur som helst. Sen är Evelina Kron tror jag heter, en kompis där som också gör mycket mönster för svensk tenn och så här. Ja, men det är bara liksom andra typer av röster och bilder än de här influencersarna.
Ja.
Och det mår man ju så bra, men jag fattar precis vad du menar, för att om man tänker sig Flashback Forever liksom, de har ju, de kanske har då mer riktat in sig på att vara humor och att skapa samarbeten kring sin humor. Lite grann som Alex och Sigge, så de behöver liksom inte vara så tillrättalagda, utan väljer man humorgenren så att säga, det är då man kan vara så lite okvinnlig och bara så här, det är som Ellen Bergström som typ klarar av konsten att vara både och.
Ja, jag fattar.
Men, alltså, men det, jag bara... Ja, men förstår lite vad jag vill komma. Att så här, det beror så jävla mycket på vad man väljer för genre. Så måste man dra den genren till sin spets. Och liksom, så här, som Hasse Aro sa till mig en gång i tiden. När han hade fått något jävla karriärsråd av någon så här amerikansk coach. När han var lite vilse och ville göra andra saker än att hålla på med Efterlyst. Och han var så här, karriärscoachen bara, nej.
Don't go
stick
there.
Stick to crime. Och det var så här, han bara, jaha, nej, men om du håller på med crime hela ditt liv, då ska du göra det. Det är där du kan bli bäst. Man ska inte hålla på att vara för bred, för det blir förvirrande för människor. Och det är astråkigt om man är sugen på att göra något helt annat, men vill man tjäna pengar, då ska man liksom stick where you belong, typ.
Jo, men jag kände mig bara så här, när jag lyssnade på den här podden så kände jag så här, gud, nej, nu får du liksom försöka hitta tillbaka till din liksom humorsida lite mer. Jag tycker jag har haft liksom svårt att hitta den på Instagram, för att just det här, att när jag lagt ut någon humorgrej en gång, som när jag poppade någon champagneflaska, då direkt ringer någon och säger, hej, det är från XX. Jag tycker inte du ska dricka, när du ska inte dricka ha vin typ på din Instagram-feed när ett barn är med. Man bara säger, det är så här storebror ser dig överallt. Känner inte du lite så?
Jo.
Och jag tänker också min kompis Fi, helt enkelt Fi, som bara så här, hela tiden stängs ner. För att hon tycker till om liksom våldtäktsmän eller pedofiler, bla bla bla. Hon bara tycker till om saker som redan står i media.
Mm.
Och bara, you go down girl. Det är liksom för mycket för liksom Instagram att hon är snygg, smart och tycker till.
Mm.
Så att jag bara känner såhär, nej, nu ska jag sluta vara tillrättalagd och lite mesig. Jag tänker nu vara rolig och man behöver inte vara buskis för det. Men det känns lite som i dagens media Sverige, så måste man välja antingen eller.
Men tror du inte också, vet du, när jag lyssnar på Flashbacks Forever, och det var ju det som var härligt med Della Q också, att det är liksom, de är svaret på generationen över sig. Det vill säga, medan vi föddes i slutet av 70-talet, under 80-talet, och det är vi som är så här, den här hemmafru generationen, det är Sofia Woods, det är Elsa Billgren, det är liksom, man ska vara perfekt, man ska gifta sig tidigt, man ska få barn, man ska inte dricka champagne och vara crazy. Det ska liksom inte vara, förstår du, allting ska vara så här vackert och sinnligt och hemmafru och vackert, alltså så här, det kvinnliga ska ta plats liksom. Och så kommer de här som en reaktion där de typ så här sitter och röker plötsligt. Alltså bara det att så här, sitta och röka för en influencer från vår generation, det är så här, gud vad gör du, ska du ha ihjäl dig själv? Men liksom, de här unga människorna, de bara sitter och röker och liksom, så här, det är ingen som bryr sig om sånt trams.
Nej, men jag tänker också, jag läste...
De är en motreaktion helt enkelt från den tidiga, liksom, som det alltid blir.
Jo, jag vet, men det är också så här, det är så hårfint hur länge så här, när motreaktionen är kommer få och när den är liksom rumsren. Det där kan ju skifta liksom på en liten sekund. Ta till exempel Anna Björklund då, som var en av tre liksom poddar i Della Q.
Mm.
Den fick ju väldigt mycket uppmärksamhet när de poddade, men kanske ännu mer när de... Man ska väl säga så här, inte kanske skildes åt, utan det kallades som det stora Della Q-bråket.
Mm.
Ja, men de hade ju en omtalad podd, de bråkade och de splittrades liksom. Mm. Och det som hände var ju att Anna Björklund blev ju kickad från sitt jobb på Sveriges Radio.
Mm.
Just på grund av att hon blev då utpekad som, liksom, vad ska man säga, den, vad ska, den taskiga i det här bråket.
Mm.
Det var hon som avslöjade att Moa Wallin var gravid.
I en Instagram-post, ja. Men framförallt så,
precis.
Moa Wallin och Anna Björklund gjorde ju en intervention med Bianca Meijer om hennes då, som de tyckte, ätstörning. Mm. Att du är så smal nu och så här. Och Bianca tog ju väldigt illa vid sig och menade att jag har ingen ätstörning. Jag har ju en massa andra psykiska problem som jag är väldigt öppen med i podden, så här. Men det här blir liksom lite fel, för hon menar att det fanns liksom ingen kärlek i det, utan det var bara typ nästan så sensationslyssnad att vi skapar innehåll av någonting som är ganska personligt. Och dessutom hade ju Moa Wallin och Anna Björklund också krävt då Fredrik Söderholms avhopp från, alltså Anna Björklund, Moa Wallin och Fredrik Söderholm, och sen var det en fjärde som var med i Tankesmedjan. Alltså de, det var så de blev så att säga P3-människor och blev kända för den stora liksom, lyssnarskaran i Sveriges Radio. Och sen startades Della Q efter det med Moa och Anna, och så tog de in Bianca Meijer. Och de hade ju då, Fredrik var ju öppen, han gjorde ju Hej jag heter Fredrik om sitt kokain- och spritmissbruk, och så blev han nykter och sen tog han återfall. Och då krävde de att Fredrik inte skulle jobba i Tankesmedjan. För att de tyckte att det var en arbetsmiljöfråga. Arbetsmiljöfråga. Att vi vill inte ha med en liksom lodare att göra, typ, alltså indirekt. Så att det var liksom så många olika saker. Men Anna skrev ju precis en text i Aftonbladet. Hon är ju kolumnist. Där hon skrev om de ängsliga cheferna på Sveriges Radio. Mm. Och med anledning också av att Kajsa Ekis Ekman har fått sparken från ETC. Som ledarskribent, för att hon skrev en liksom kritisk text om, ja, ukrainsk media kan man säga, och alltså
all journalistik.
Journalistik då kopplat till både Ryssland och Ukraina, att man är så man skriver om Rysslands propagandamaskin och Russia Today och sådär, och hur de liksom jobbar för att tvätta krigsförbrytelser liksom medialt. Och hon hade en kritisk blick på det där, och man kan ju tycka vad man vill om den där texten, men till saken hör ju att det var ju en text som godkändes av och publicerades av ansvarig utgivare på ETC. Så att om de hade haft åsikter om den där texten, då hade de ju bara kunnat säga innan de publicerade tack men nej tack. Men det gjorde de inte, utan de lät publicera den här texten, det blev ramaskri. Och hon blev då av med sitt jobb. Och då hävdade ju chefredaktören på ETC att det inte alls handlade om just den här ledartexten, utan om uttalanden hon gjorde i sina egna sociala medier som var alldeles för ryssvänliga. Och det är bara bullshit. Och sen hade han någon jävla kvasi anledning också att säga, nej, våra läsare tycker att det är förvirrande att vi har en ledarskribent som inte representerar ledningen här. Vi på ETC har ju valt att ha henne som ledarskribent trots att hon är frilans och inte en del av redaktionen, och nu ska vi börja skriva ledare själva. Typ så.
Nej, men det var så då, men det var ju, nej, samma, det var så sak när Anna Björklund blev kickad. Då var det också den här, han som var vd för produktionsbolag Tredje Statsmakten Media. Det var ju de som producerade Tankesmedjan. När han då fick frågan varför hon liksom blev avskedad, man ska säga, hon är inte kvar i programmet. Jag kom fram till att samarbetet inte fungerade. Han vill inte gå in på några detaljer, men det handlar om arbetsförhållanden. Det är inte på grund av en enskild händelse, utan det är en följd av händelser. Vilka händelser? Och det är det här jag menar. Det här skapar liksom en rädsla, för jag tycker oftast att det är kvinnor som liksom på något sätt ställs ansvariga för när, att det blir ett bråk. Mm. Det är för läskigt med kvinnor som bråkar eller åsikter. Och då ställde ju hon sin förra chef på radion till svars som då inte ville liksom svara och inte ville bli utpekad. Då ska det här skrivas någonstans hit och dit. Och då skrev man ju så här att ja, det handlar om att, inte om att de är dumma i huvudet. De är bara jävligt rädda. Det ligger någonting i det där att så här, ingen vet riktigt vart vindarna blåser just nu. Det är krig, det är pandemi. Alla är liksom rädda. Jag tror folk är mer rädda för att förlora jobbet. Liksom man är rädd för att uttala sig fel politiskt. Och det är då den här typen av kvinnor behövs mer än någonsin. Så jag fattar, hon hade precis blivit gravid. Lite så här, blev av med sina, liksom, sina uppdrag, mådde skit. Jag förstår att man ibland håller käften och bara censurerar sig själv. Jag förstår det.
Ja,
men jag... no more.
Men jag tyckte också att så här, det var första gången, för hon är ju också en... Anna Björklund är en kvinna som har en jävla vass humor. Och man kan ibland tycka att hon känns nästan lite så här... Alltså, hon är liberal, hon har ganska blå värderingar. Hon tycker folk ska ta lite mer ansvar generellt och så här. Det är ganska uppfriskande tycker jag när någon har gått in i så här humorgenren och alltid ska liksom ha någon sarkasm bakom varenda uttalande. Men den här texten som hon skrev i Aftonbladet, den vittnade om att hon faktiskt var mänsklig och sårbar. Att hon liksom fan var tvungen att gå till en psykolog liksom för att försöka förstå vad som hade hänt. Och att just så här typ mobbing eller uteslutning från arbetsplatsen är så jävla vidrig. Och det är också någonting så här, det säger mycket om vår värld. Vi som har arbetat som frilansjournalister i alla år. Liksom att ha en fast anställning gör ju en som journalist egentligen mycket friare. För du kan inte bli sparkad hur som helst. Men i frilansvärlden, då är det ju så här, vi avslutar ditt uppdrag. Man bara, avsluta? Hur menar du? Så här, jag råkade säga något obekvämt eller skrev liksom en text som var lite... Då avslutar vi bara det lite grann. Så man behöver liksom aldrig ta ansvar som ansvarig utgivare. Man kan liksom använda oss som så här konsumtionsvaror lite hur som helst. Och sen tar man in någon igen. Så här, ett tag var Cissi Wallin portad från allt. Bara, nej, hon fick inte skriva någonstans. Det var liksom så här beröringsskräck. Men helt plötsligt så bara Expressen bara, men gud, hon kan nog dra klick. Du tar in henne.
Precis, nu är du välkommen bara, tillbaka.
Så här, du är välkommen tillbaka. Så här. Och jag fattar ju liksom att Cissi bara, ja tack. För vi vill liksom, hela idén med att vara journalist och opinionsbildare och skriva liksom ledartexter och krönikor och så här, det är att man vill ha läsare. Så det är klart att så här, whatever. Jag skiter i att ni är douchebags, men jag vill ha en publik. Och nu råkar det finnas det på den här sajten typ. Jag skriver här. Men det är någonting jävligt, jag håller med dig. Det är så här, det är få manliga krönikörer. Typ, alltså ursäkta mig, men Jan Guillou har väl gjort ett och annat klavertramp genom åren. Han har väl skrivit en annan usel krönika som också är så här osar. Vad han skriver. Nej, men han har ju skrivit jävligt mycket kackiga texter som har upprört människor som inte har varit PK, om du fattar vad jag menar. Han har ju inte fått sparken. Han sitter kvar där i trygg båt. Liksom.
Nej, lite mer cojones önskar vi av cheferna där ute. Men nu till veckans lyckopiller. Okej, du hör vilken låt jag spelar för dig nu, älskling.
Ja, och jag anar var du ska komma nu.
Det kändes nästan som att jag blev på smällen när jag läste att Britney Spears blev på smällen. Jag blev så himla glad. Alltså jag blev så glad. Det är inte länge sedan som hon slapp undan sitt vidriga förmyndarskap. Det är bara 12 november förra året.
Och det är liksom ett förmyndarskap som har typ inneburit att hennes då pappa har kunnat tvinga henne till birth control. Till att äta liksom p-piller eller ha en jävla p-stav. Alltså, så att hon inte ska kunna bli gravid.
Jag fattar liksom inte hur det här har gått till. För nu håller jag på att läsa någon psykologibok om, men du vet, i Sveriges historia, hur man har tvingat kvinnor och steriliserat dem hit och dit. Men det här, är liksom, det här har varit liksom 2020-talet. En liksom kapabel, känd kvinna som ansett kunna jobba och dra in miljoner som man ska skatta för och till sin familj och hit och ditan. Men de har tvingat henne att gå på birth control. Du vet, jag mår illa när jag tänker på att jag vill bara kräkas.
Hon är för psykiskt sjuk för att få ett barn, men hon är uppenbarligen tillräckligt frisk för att så här, hosta shower på i Las Vegas. Du vet, så här, vilken jävla svenne som helst skulle typ bli psykisk sjuk av att få ställa sig på en Vegas-scen och utföra den typen av show som hon gör. Alltså man skulle ju, jag lovar dig, sätta upp vem fan som helst där och bara, nu ska du göra det här. Vi skulle ju typ lida av posttraumatisk stress resten av livet.
Hon säger då på sin Instagram att hon gick ner vikt lite inför sin semesterresa till Maui. Och sen så när hon var där så gick hon upp det igen. Och I thought, geez, what happened to my stomach? And my husband said, no, you're food pregnant, silly. So I got a pregnancy test. And oh well, I'm having a baby. Nej, det känns otroligt fantastiskt tycker jag.
Och det gör men samtidigt
trillar in.
Det enda som jag kan känna lite grann med Brittan. Och jag tycker återigen att det ena behöver liksom inte utesluta det andra. För jag tycker inte att någon psykiskt sjuk människa ska ha en förmyndare som så att säga, har dem i bur och tjäna pengar på dem. Men att hon har någon typ av psykiatrisk diagnos, det torde vara troligt och sant. Sen behöver inte hon outa vad det är. Men jag tänker ändå när jag läser hennes texter och ser hennes delningar på sociala medier att det är någonting som inte riktigt stämmer.
Ja,
och jag menar.
Ja. Men jag
och liksom så här, återigen det här är så här, bara för att hon har blivit av med sitt förmyndarskap så behöver inte det, jag tycker inte vi behöver kräva att hon ska vara en fullt frisk människa som blir av med det. Alltså hon kan väl få ha sina svagheter och sår ändå och få bete sig annorlunda eller om vad det nu än är som är annorlunda med Britney Spears, men någonting är inte riktigt och det är befriande tycker jag. Jag tycker att det är underbart att hon inte är, har liksom en professionell fotograf som tar bilder, men när hon lägger upp så här konstiga kattungar och liksom flärilar.
Förlåt, det är mycket danser också.
Mycket danser som är lite så här, man bara, det här skulle inte ens min 4-åring göra typ. Alltså, det är någonting som är väldigt skört över henne.
Jag fattar, men jag tänker också, jag läste om så här kvinnliga psykopater och det är spännande så här. Men man vill ju se om man själv har några. Nej, men jag tycker inte så här. Nej, men det är så intressant. För kvinnliga psykopater är ju oftast liksom supersociala. Så här, men gulliga, har mycket bra relationer hit och dit. Men så var det en grej som jag tyckte var så intressant. Och det var så här, de isolerar sina nära och kära från socialt umgänge. Så du måste vara hemma med mig, jag mår så dåligt. Typ så här, nej, du måste finnas här. Du kan inte åka iväg från mig, för då kommer jag må så dåligt. Alltså att man kör... det yttre hotet, och jag tänker sig som vi, det har vi pratat om innan, att isolering gör ju att man blir ganska kokobello ganska fort liksom. Men jag tänker så här, hon har ju varit isolerad i många år, nästan som instängd askungen i sitt eget hus liksom. Och jag tänker att man liksom inte kan spegla sig mot någon annan än de som är ens förövare, kan man ju säga. Både de som har försvarat henne har ju tjänat cash på henne. Vem har hon haft liksom som bundsförvant? Sina barn i stort sett liksom. Och de har
jag
ju
vet,
inte
alltså hon påminner sig, jättemycket om typ en person som har kommit ur en sekt, eller också typ Dogtooth, den här filmen som jag älskar att komma tillbaka till. För den handlar ju, och jag har tänkt så mycket på det den här veckan, just så här, isolation, alltså vad som händer med människor när vi isolerar oss och hur lätt det är att påverka andra människor i en liten grupp, och att den öppna familjen och det öppna samhället är en förutsättning för att vi alla ska kunna göra fria val och för att vi alla ska bli våra bästa jag på något sätt. Och det är alltså jävla intressant att du tar upp det, för det är absolut troligt ett svar på varför man upplever henne som väldigt udda och väldigt så här världsfrånvänd, och att hon fortfarande lever i den här isolationen. För det säger sig självt också att hon kan inte så här gå ut på gatorna i Beverly Hills och bara, hej, nu är jag fri från mitt förmyndarskap, jag skulle vilja bara typ chilla lite här. Utan hon är ju också isolerad av sitt kändisskap. Det är liksom, hon har varit så här dubbelisolerad. Dels av sin farsa som har så här ramat in henne i typ en bur. Och sen bara den position hon har i världen. Att hon typ i stort sett inte kan vara fri någonstans. Alla vet vem hon är i hela världen. Alltså det måste vara så klaustrofobiskt. tänker jag.
Ja, och det tycker jag är roligt ibland när folk ställer frågan till mig. Så här, men gud, tycker inte jobbigt när folk kommer fram och så här. Jag bara, ja, nu ska vi kanske inte så här, nu kanske vi ska sätta det i proportion till vad som är jobbigt för en människa. Mm. Liksom. För mig, jag tycker bara att det är kul när människor kommer fram med sin och gulligt eller när man är ute på krogen. Jag har verkligen inga problem. Det är typ en gång i mitt liv som jag känt så här, man har varit någon fet, bitter kris eller någonting. Så bara, hej! Okej, skulle jag bara kunna få vara lite själv? Det kan jag förstå. Men mitt ex tyckte att det var vedervärdigt. Särskilt efter liksom den största buzzen, efter det så här, den oväntade succén Sölden och Bie, där vi båda var med. Mm. Som var liksom 8 delar om vårt liv. Vilket inte var planerat från början. Men det blev så populärt då med buttrepappan och flamboyante mamman. Och alla ungar och bebisar och galenskap liksom. Så att det blev superpopulärt. Och då när man skulle åka till exempel på en sån här vingresa. Mm. Och barnen typ var gansanas i kön eller något sånt där. Då, du vet, han tyckte det var så jobbigt så att... Men han bara gick och gömde sig. Och lite så var det när jag träffade Mattias också. Mm. Hon åkte på någon resa och barnen var så stod och hoppade. Jag såg på honom hur mycket han led. Liksom. Mm. Hur jobbigt det är att andra människor ska bedöma en och värdera en. Och det är ju det som har hänt efter corona såklart. Att så här, många har tyckt att det varit skönt att liksom kunna stänga in sig utan att man ska liksom bli anklagad för vad en jävla kuf som står utanför samhället. Och nu ska man tillbaka in i det där. Jag tänker att man behöver inte tänka att allting handlar om att bli värderad och bedömd. Och det tror jag har gjort att jag har överlevt många gånger. Att jag är så här, okej, jag fattar att jag blir värderad och bedömd just nu. Och att det kanske inte ser superbra ut. Men vad ska jag göra liksom?
Jag men där har som... du kanske ändå faller in på lite psykopater. För att du har lite svårt att...
Överlevnadspsykopat.
Ja, men typ att så här, du är också lite svårt att se att jag tror att typ... merparten är som dina partners. Alltså, de flesta vill inte... Alltså, man tycker att det är skitjobbigt att bli bedömd och att vara hela tiden så här, i andra människors blickfång. Men du är ju snarare ett undantag från den regeln, tror jag.
Jag fattar, för nu inser jag då att jag ändå inte är det. För nu då när det kanske är lite lugnare och ja, men jag har lite så här, man har bättre koll på sitt liv och man kanske så här, vet vad man är på väg och hiten och diten. Det vittnar ju min Instagram om, eller hur jag beter mig liksom i officiella sammanhang. Och nu tycker jag också att det är skitjobbigt om liksom barnen beter sig illa och blir supersur. Men jag kanske håller en röd tråd att det inte går så långt. Är du med mig?
Ja, jag fattar.
Jag tänker att det kanske har varit liksom då en så här narcissistisk / psykopatisk överlevnadsstrategi också. Att man är så här, det man inte låtsas om finns inte.
Ja, verkligen.
För så kan jag tänka, när man tar in det där, vad folk tycker och hiten och ditan, nej, men då ramlar man ju ihop liksom.
Jag är lite likadan som du. Jag får ju ofta så här frågan, hur samma. Är det med, nej men... Hur är det? Oh, det måste vara skitjobbigt. Jag bara, nej, jag tycker inte det är ett dugg jobb. Men det är också för att jag aldrig har på något sätt levt ett annat liv. Mm. Jag har bara valt att säga, min pappa var ju väldigt känd när jag var liten. Mm. Så det har jag liksom aldrig, jag har aldrig tänkt på att så här, nu det är en massa blickar här och folk som kommer fram och vill hålla på ha autografer och ta bilder och sådär. Jag bara ser borta för det. Alltså jag tar inte ens in det. Men jag vet ju att vissa gör det. Alltså min brorsa tyckte det var skitjobbigt. Alltså, gud vad jobbigt. Så här, jag vill inte att någon ska titta på mig. Det beror liksom helt på vad man har för läggning och vilka överlevnadsstrategier man förmår att lägga fram. Liksom. Och hur man har valt att angripa världen. Och det där är ju extremt individuellt. Vissa är mer hudlösa, så är det ju bara.
Mm.
Jag tror att Britney Spears egentligen är en jävligt hudlös människa, alltså. Mm. Det är därför hon är så en extraordinärt bra konstnär.
Mm.
Om man är hudlös så när man väl då ställer sig på en scen och bara ger allt på något sätt. Det är då det glimmar till lite extra liksom. Men det gör ju ofta den typen av personer sköra liksom i verkligheten. Att man bara inte orkar med människor. Att de är kanske högkänsliga eller sådär. Säkert individuellt det också förstås. Alla som är så, men ja, men det är i alla fall underbart att hon ska få ett barn, hur hon än mår psykiskt. Jag tycker också det är så här Så det var en av mina spaningar till den här podden. Så här, vad man kräver av ett föräldraskap. Mm. Vad man kräver av föräldrar. Jag satt och läste en text angående en tenta som vi håller på med. Om så här, personer som har lättare förståndshandikapp som själva får barn.
Mm, jag läste också den.
Ja, och det, jag bara tänkte så här. Jag blev så här, vet du, jag blev så här glad när jag läste den där texten. För att dels att vi lever i ett land där det är så här, alltså på 40-talet så steriliserade man människor som hade enklare förståndshandikapp. Och det var fullständigt otänkbart att de skulle få reproducera sig och få barn.
Mm.
Men den här studien då som gjordes och den här lilla skriften som vi fick ta del av visar ju liksom att de barn som föds i sådana familjer, om de får tillräckligt stöd från socialtjänst och andra instanser liksom, så kan de här barnen ha jättebra liv liksom.
Mm.
För kärlek lider ingen brist på.
Nej.
Utan det är så här struktur och det praktiska och att de här personer med enklare förståndshandikapp kanske inte har samma ekonomiska förutsättningar och sådär. Men får de bara hjälp och stöd i sitt föräldraskap så går det alltså utmärkt åt barn. Och det tycker jag också är såhär, fan vad jag hör sådana sjuka sägningar, tycker jag lite såhär, lite till mans. Att folk vräker ur sig såhär, de där borde inte ha barn och...
Mm.
Ja, liksom så här, och det är helt legio att säga det.
Vad är hon för typ av morsa liksom?
Ja, vad fan är hon för typ av morsa? Mm. Och hur kunde hon skaffa barn? Och, ja, liksom att man borde typ ta och skärpa sig att det så här, ställs oerhörda krav på föräldraskap idag. Men sen har man typ, alltså så här, det där är ju också beroende så jävla mycket av vilken tid man lever i. På 50-talet var det så här, otänkbart att låta ett barn gå till dagis. Då var det ett uselt föräldraskap.
Mm, mm.
Men idag är man typ usel om man inte låter barnet gå på en förskola.
Mm, det där svänger ju så otroligt
mycket. Det svänger jag tänker så här, mycket. Vad är bra och vad är dåligt för föräldraskap? Ja. Ja,
och bara för 20 år sedan.
Skulle typ, då skulle du aga upp dina ungar. Det var bra typ. Du skulle låta dem ligga i en spjälsing och skrika. Det var så här, det var damande. Ja. Det var
liksom Skäm inte bort dem.
Skäm inte bort dem. Håll inte på att ge dem kramar alldeles för mycket. I Bibeln står det ju typ att det är så här, där proklamerar man ju både aga och att man ska vara lite lagom elak mot sina barn. Jag kommer inte bara läsa någon bibeltext bara, men gud, det här är så bizarrt.
Mm.
Och vi sitter och så här ondgör oss över Koranen. Så här, gå in och läs Gamla testamentet. liksom en annan övergreppsscen som typ levereras.
Nej, men vi pratade om det där igår kväll, att så här, vi lever ändå i den bästa av världar hittills, alltså vi som lever nu. Så att det är så här, vi får inte glömma bort det med liksom, för oss sen så, vad tror du att jag skulle ha varit för typ av kunglighet? Jag bara, han bara prins eller på ett slott. Jag bara, nej, jag tror du hade varit någon adel som typ hade intrigerat och så här, haft sex och, liksom, så här, och relationer med typ varenda kvinna på hovet. Och så oäkta barn. Okay. Du hade klarat det för du hade varit så där listig, du hade varit D'Artagnan. Och just det där hur allting, hur det har varit godtyckligt. Så här, okej, okay. Hon är häxa. Men hon är hora. Nej, men henne är ditten och datten. Och bara att för ett homosexuellt par att skaffa barn för 20 år sedan. Liksom alla människor som har varit utanför normen eller utan stålar har ju varit en avart. Jag läste om Casanova nu. Liksom. Casanova, den klassiska Casanovan. Det låter så här, åh, han är en Casanova. Han är lite flörtig och mysig typ. Vivör. Men när man läser om hans galenskapsliv, han liksom har våldtagit unga tjejer, stängt in dem, skurit dem, bränt eld på dem, stoppat in liksom metaller i deras underliv, hamnat i fängelse, knullat med någon i fängelset, har inte liksom varit sån, på såna höga galenskapsnivåer. Så att det, man måste ändå se saker för vad de är. Och jag tycker det är, som du säger med Britney Spears, hur många jävla snubbar har inte barn som är, som liksom inte ens skulle få använda sin pitt till något annat än att runka.
Ja, men Bruce Willis, det liksom verkar ju vara lite samma grej där som med Britney. Nu är det lite oklart vad för typ av åkomma han lider av, för afasi är liksom ingen sjukdom, det är ett symptom på typ stroke eller någon typ av hjärn, alltså någonting som
man kan, blir dement om jag har förstått det rätt.
Han kan vara dement, det finns ju massa olika skäl till att man får afasi, men afasi som enskild sjukdom existerar liksom inte. Men att han har hålls som någon nyckeldocka och också så här, inget förmyndarskap, men där har man så här, jobbat lite annorlunda, troligtvis för att han är man, så att man har typ bara jobbat med kvinnlig list där. Han alltså, förstår att han har fått 40... spela in så här 22 filmer. Man har så här mjölkat skiten ur Bruce Willis. För att kunna tjäna så mycket pengar på honom som möjligt. Alltså det är så jävla cyniskt att jag spyr.
Och sju där minuter är i varje här... film typ. Det var det han kunde lära sig.
Nej, men, och han fick ju ha så här örsnäckor för att kunna få sina repliker. Och det var ofta att han typ inte visste vad han... gjorde och var han var på inspelningsplats. Så han var en fara för teamet när det skulle då... Han är ju en actionhjälte och får väl handha ett och annat vapen då. Trots att det är filmvapen så var han liksom en fara för hela crewet typ på inspelningsplats. Nej, men det är otroligt cyniskt. Och ja, det är en jävla stor skillnad på hur man ser på kvinnor och män och galenskap och vad som så att säga förväntas av en och... Jag tror ingen skulle rycka på axlarna om det nu meddelades att Bruce Willis skulle bli pappa för typ 8:e gången. Då skulle man ju bara säga, åh, kul för honom. Men Britney, då är det så här, ja, hälften tycker väl att det är bra. Men då vill man också tro, alltså då förutsätter det att Britney är fullt frisk. Jag menar att det finns liksom ingen motsättning i att bli förälder och inte bli fullt frisk. Om hon bara får tillräckligt stöd av sin Sam Asghari, hennes kille, så tror jag att det kommer att gå alldeles utmärkt för henne att vara mamma. Hon är ju klart vad det och två jättefina pojkar också.
Det är väldigt roligt det där du säger om det. Hur de har suttit då. Har de suttit hemma på kammaren typ hela så här glada villisgänget så här. What can we do with dad typ? Let him work to the bitter end så här. The men...
Ja. Typ så, okay, han bara, tackar jag till filmen. Det är typ,
nej, alltså, men jag ska jag ha med
ut, det är hyfsat nära min egen livssituation. Om Micke nu hade fått en stroke och vi skulle samlas här och så här, skriva avtal med honom och försöka, du vet, anställa människor som ska sitta och läsa repliker i hans öra och sådär. Alltså det här är ju en tv-serie bara i sig. Och jag vill,
hinner vi få in en till film bara? Hinner vi få in en till film? Så där? Han kanske kan vara med, jag har en replik i taget. Det får ta några veckor att spela in det här. Men vi kan nog klämma in sju.
Det är sant.
Nej, det är helt bisarrt.
Det är helt bisarrt. Men
du, ja, jag älskling.
Nu måste jag vidare i livet.
Jag vet.
Tack alla ni som lyssnar på vår podd. Vi älskar Bruce att podda. Willis. Bruce Willis. Vi älskar fan Bruce Willis också.
Ja, jag älskar Bruce. Alltså. Han har alltid varit min våta dröm. Och det finns lite bilder på honom och Demi när de är så nykära.
Ja.
Liksom. Jag bara känner så här, om en man tittar på mig en gång som Bruce tittar på Demi, då är så här, då kan jag dö lycklig. Tack för att ni lyssnade och glad påsk. Fan, glad ha det underbart. Unna er.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.